Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i eran favoritserie på ämnet tre vuxna män som googlar saker tillsammans, Bröderfolkens podd. Vi kommer som vanligt ner eller mindre direkt ifrån den numera översvämningshotade poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Jag som pratar nu heter Max och med mig har jag som vanligt Albin.
Hallå.
Och Graim.
Hallå.
Och sen har vi den gäst i programmet Historia som har växt upp närmst poddbunken.
Hej.
Troligtvis. Nämligen Anton Larsson.
Återkommande gäst.
Nej, detta är en annan Anton.
Men helvete, det här klipper vi bort. Förlåt.
Ja, det visar sig att typ en tredjedel av alla jag känner heter Anton och är akademiker.
Jag kan kommentera att när jag började skolan, då var vi fyra Anton i en klass på 25, tror jag.
Ja, men det låter ju som en genomsnittlig 90-talistupplevelse.
Ja, tillväxten på Antonar var god där under mitten av 90-talet.
Ja, vi hade två i min grundskoleklass.
Ja, men apropå, ja, inte Antons, men misstag jag gjort för det här pratan växte sig lite större än jag hade tänkt när jag skrev den.
Ja.
Så ska vi nu gå igenom och prata lite grann om hur det gått i de kommuner där SD tog över kommunstyrelseordförandeposten förra året. Växte från, jag tror, 5 till 10.
Ja. Hur många av dem ligger i Skåne län?
Jag tror 7 kanske.
Ja, men det låter väl rimligt ungefär.
Med brasklappen att jag inte har en aning om vars Munkedal ligger.
Bohuslän.
Ja. Det är bra, då har vi, det var fördelen av att vi har Anton med den här veckan.
Jo, det är ganska många Bohusläns kommuner också. Det vet vi att det är jag på ockuperat land som SD växer sig starkast. Men vi ska köra rakt upp och ner. Vi börjar med de tre som de lyckades behålla. De gjorde ju bort sig så mycket i några att de inte fick vara kvar.
Ja, Sölvesborg till exempel.
Ja, och Staffanstorp. Nej, inte Staffanstorp. Någon annan. Skitsamma. Vi börjar med Bjuv.
Klassisk kommun.
Ja, det är KSO. Mikael Henrysson med Y. Och hans chef, partiordförande och förmuktigordförande Pia Trollehjelm. Stark namn.
Otroliga namn här.
Ja, där är de som bossar. Pia vill rensa kommunen på vänsterpack och gav sig in i politiken för att bekämpa könsideologin.
Klassiskt problem just i Bjuv.
Jo, precis. Jag tänker att de har väldigt, väldigt problem med könsidentiteter. Mikael är lite mindre frispråkig. Och det var därför han fick bli kommunstyrelseordförande.
Kan lägga någonting i.
Sen de har tagit makten så har, men det har varit lite bråk fram och tillbaka, mycket klassiskt högerpolitik. Senaste nytt är att de har dragit sig ur den gemensamma miljönämnden men de har med grannkommunerna. Och har nu ambitionen att på sikt starta en egen miljönämnd, men de är inte där än.
Nej, en sak i taget.
Ja. Men det verkar gå helt OK. De ökade, de tog makt 2018 och ökade rejält förra året.
Ja, det är ju spännande det där med just Bjuv i och med att jag tror att 2010 tror jag de var starkast där av alla kommuner i Sverige. Och sen lämnade hela lokalavdelningen och försökte starta ett nytt parti. Men typ 75% av deras väljare röstade fortfarande på SD trots att SD inte hade någon lista i Bjuv.
Nej, men jag tänker rent spontant, så röstar man SD så röstar man ju inte för att man verkligen älskar den lokala representationen i Bjuv.
Nej, jag tänker att de flesta, alltså det är ju ett en grej vi har sagt tidigare i den här podden att det som är spännande när man tittar på SD är när man inser att deras riksdagsgrupp faktiskt är de bästa politiker de har.
Ja, det är lite så. Sen för att avsluta Bjuv, ingenjörsfaktor 4 av 10. Trollhjälm kallar sig ingenjör, men är egentligen en sorts konsult med oklar kompetens och utbildning. Hon har i alla fall ingen ingenjörsexamen bakom sig.
Härligt.
Går vidare till Hörby. Här har man samma upplägg i Bjuv.
Känd hemot till den andra Anton som har varit med i den här podden.
Ja. Samma upplägg som i Bjuv. Partiordförande Johan Olin har fullmäktige posten och ger KS kommunstyrelseordförande posten till en annan, i detta fall vice ordförande Anders Hansson. Båda gubbarna har rediga skägg, men Olins bättre, medan Hansson bara har jättelångt ett skägg. Olin är främst känd för att han bedriver en personlig kampanj mot en specifik lärare i Lund som han påstår sprider vänsterpropaganda till hans barn genom att säga att stormen av Kapitolium var dålig.
Okej, det här är alltså en skollärare.
Ja, som jobbar i en annan kommun.
Perfekt.
Jag skulle säga
att i och för sig hade han gett sig på en lärare i sin egen kommun, så hade väl det varit översamp.
Alltså, jo, jag tycker det är bättre att mobba Lunda lärare än Hörby lärare, om man nu är
armlängds och 3 mils avstånd.
Ja. Hansson är lite mer okänd. Han tog över i våras från Friend of the Pod, Cecilia Bladin-Sito.
Mm.
Som avgick hastigt.
Kanske den SD i Sverige som har starkast moderatnamn.
Jo, det får jag hålla med om. Bladin-Sito är känd, nu blir det en lång lista här, sitt krig mot kommunala chefer, sitt krig mot Pride-flaggan, att hon vägrar att köpa byggarbetskraft vitt, och en nakenbadskandal på en personalfest. Vi har inte tid att gå igenom detaljerna på det här, men det händer grejer. Det händer grejer. Ja. I Hörby.
Otroliga grejer händer i Hörby.
Ja, ingenjörsfaktor 6 av 10. Bara Olin ingenjör, resten har vänster yrken. Elektriker för Hansson och kommunikatör för Bladin-Sito.
Ja, och hon tillhör alltså transferiatet.
Ja, gud ja. Sen går vi vidare till Svalöv. Där trots att de är rövstarka så har de ingen egen hemsida för lokala partiet.
Nej. Och de skickar säkert alla sina pengar till Rikskansliet också.
Ja, det finns en SD Svalöv. Där står det bara tillhör SD Skåne.
Mm. Ska ju nämnas då att Bjuv och Svalöv gränsar till varandra och Hörby gränsar typ nästan till Svalöv.
Alltså jag utgår från att alla skånska kommuner jag nämner här ligger precis bredvid varandra.
Alltså med dina mått mätt, ja.
Ja. Ordförande Teddy Nilsson blev känd innan han fick ta över som boss i Svalöv för att han ville förbjuda Pride-flaggor och för att han kallade Danny Lööf för landsförrädare.
Den sista har väl du också gjort?
Ja, nej. Kanske inte Annie Lööf. Jag tror att du tänker på det värsta finlandssvenska politiker.
det verkar som en ting du ville sagt om Annie Lööf. Och...
Ja, jo, men...
I alla fall innan Almedals.
Ja, men precis som Teddy Nilsson så tog jag tillbaka det för att jag är feg. Men det var då. Nu leder han kommunen sedan 2019 har lugnat ner sig lite grann. Han lovar inom situationstecken inga stora förändringar. Och sorterade Bamse. Det här kan vara för att han styr med liberalerna. Ingenjörsfaktor 7 av 10. Ted är ingenjör. Hans liksom vice. Vad heter det? Andra hand? Whatever. Hans löjtnant. Ingrid Ekström, som också är fullmäktige. Leder fullmäktige. Var ingenjörsköterska. Vilket är ingenjörigaste sjuksköterskeyrket.
Ja. Ja, det är väl precis, magnetröntgen.
Jo, jag tycker det i alla fall. Så går vi vidare till Åstorp. Här hände, ja,
gränsar
här,
till Bjuv. Och yes. Svalöv också, tror jag.
Precis. Här kom maktskift ganska nyligt. De Moderaterna är nästan jämstarka med SD, så det gör att Moderaterna har fått typ alla coola jobb utom kommunstyrelseordförande.
Ja.
Det här märks, för det enda som har hänt sedan dess är typ att de har fått ett pris från Svenskt Näringsliv för att de är så bra för företag nu.
Åh, herregud. Ja, det ska ju sägas att både Åstorp och Bjuv är gamla illröda bruksortskommuner.
Ja. Kommunstyrelseordförande Peter Lindberg ser ut och uttrycker sig som att han hade kunnat vara sosse eller för den delen moderat. Han har inget konstigt skägg och han säger inte konstiga saker. Ingenjörsfaktor 1 av 10. Lindberg är servicetekniker, vilket kanske pratar för att han är igen, alltså i en annan del av landet så är han bara en väldigt tråkig sosse.
Servicetekniker är ett sånt yrke som man inte har någon aning om vad det betyder.
Nej, men det lät stabilt i alla fall.
Typ som lösningsarkitekt.
Nej, jag skulle säga att servicetekniker känns mer för att det finns på riktigt.
Okej, det är väl kanske ett steg mer konkret.
Ja. Sen Örkelljunga. Deras starka man där, Niklas Bengtsson, har varit invald i kommunfullmäktige sedan 2006 och beskrev sig som en partiveteran. Vilket känns jätteoroväckande.
Vilka har han fotograferat med under 90-talet?
Jo, precis, det är det jävliga. Ingen. Jag hittar ingen skit på honom.
Nej, okej, men det är väl... Ja, han har väl haft för låg profil inom rörelsen för att det ska ha bokförts.
Men deras, de tillträdde nyligen. Deras grej, hans grej är att han tillsammans med Moderaterna ska förbjuda tiggeri och bygga en skola. Sen en lång lista på grejer han vill göra som kommunen inte har någonting med att göra alls. Han ska rädda svensk folktandvård till exempel.
Ja. Jo, men det är ju det göjaste lokalkandidaterna som går till valg på utlokkande ting som kommuner inte har någon kontroll över.
Ja, typ men... sin ställning i Israel-Palestina-konflikten och sånt.
Ja, eller som jag snackat om tidigare, stille till bystyre i Bergen på en ren utrikespolitisk plattform.
Ja, men det är också typ det vi har gjort när vi har ställt upp till val i Bergen.
Ja, igen att det blir norsk herredöme över Shetland då.
Ja, det här tror jag vi splittras. Jag vill ha självständigt Shetland, men det kan vi ta någon annan gång. Ingenjörsfaktor 3 av 10. På valsedlarna beskriver han sig som auktionsförrättare, men i intervjuer beskriver han sig som bonde. Det är lite oklart vad det han egentligen gör.
Och varför auktionsförrättare?
Ja, och varför han någonsin skulle sätta det framför bonde. Det känns ju... Hade jag ställt upp till val i liksom på Skånska landsbygget, då hade jag ju kallat mig bonde även om jag inte var bonde.
Ja.
Sen kommer vi till Hässleholm. Kommunstyrelsens ordförande och lokala partiordföranden Hanna Nilsson avsattes efter att Moderaterna gick ihop med Socialdemokraterna efter att Hanna Nilsson gav sig in med en väldigt infekterad konflikt med en vikingaby. Det verkar ha varit flera turer fram och tillbaka. Hanna Nilsson anklagar vikingabyn för förtal. Och ska typ ha försökt sätta dit polisen på dem. Vikingabyn påstår att hon dels trakasserat dem och dels har försökt anlita dem för att döda en person. jag tror inte att hon faktiskt har gjort det. För jag tror inte att om Hanna Nilsson skulle försöka få någon att döda någon som överklagar ett kommunalt beslut, skulle hon gå till liksom de lokala vikingalajvarna. Det känns för dumt.
Alltså det känns lite över till och med för SD.
Ja, SD sitter alltså inte längre vid makten i Hässleholm. Men Hanna Nilsson sitter kvar i kommunstyrelsen och är partiordförande. Bysantisk faktor, 8 av 10.
Ja.
Sen kommer vi till typ den jag har varit förvånad när jag hittade, Uddevalla.
Min hemkommun.
Ja, just det. Så nu får du rätta mig för jag säger någonting helt galet. KSO Martin Pettersson som tillträdde i slutet av förra året hotade att lägga ner alla verksamheter som inte är lagstadgade och då var ett styre helt utan vänsterliberaler. Sen dess så har han, och nu har jag bara utgått från rubriker i en lokal tidning, lagt ner lekplatser, stämts för ett byggbolag för avtalsbrott, blev skyldig skadestånd till ett byggbolag för avtalsbrott, gått i krig mot vindkraften och sagt, citat, blank nej till att ta emot flyktingar från Göteborg.
Ja, alltså människor som flykter från Göteborg.
Det framstår inte i rubriken. Jag väljer att tro att det är att det är så.
Men jag ser att Uddevalla har ett relativt stort lokalparti. Vad är detta för slags människor?
Ja, Uddevallapartiet. Tänker du på, antar jag?
Ja.
Eller som jag kallar dem, boysen.
Det har funnits två Uddevalla-partier. Det första är väl i princip SD, fast värre. De gick under.
Skönt.
Sen har vi då det nuvarande Uddevalla-partiet som är något slags lokalt företagarparti, helt enkelt.
Mm.
Ja, okej. Okay, ja, men det är ju de två typerna lokalpartier som finns, stort sett.
Jag kan tillägga, nu har jag inte följt min kära underbara hemkommuns lokalpolitik de senaste åren. Men jag kan tillägga att några ytterligare rubriker har ju handlat om dels att Alexander Bard har varit inbjuden för att föreläsa för kommunens anställda. Samt att utöver att de är då emot vindkraftssatsningar så vill ju även kommunledningen ha kärnkraftverk i Uddevalla.
Ja, perfekt.
Men det respekterar jag i alla fall att de vill ha kärnkraftverken vars de bor.
Det kan man respektera.
Personligt tänker jag att det är lite väl närmare riksgränsen.
Ja, men jag tycker ändå det är dags att Norge får sitt Barsebäck.
Ja, ja.
Nu när Danmark snart kommer bli av med sitt.
Och jag tycker att vi ändå måste ge SD lite cred för att de har dödat massa små partier som är, ja, men som du beskriver, SD fast värre och konstigare.
Ja, och det är ju särskilt, alltså typ... Ja, jag tror snart sagt alla de skånska kommunerna vi pratade om har haft sådana.
Ja, 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 alltså det brukar ju vara så i SD-kommuner.
Om jag minns rätt om det gamla Uddevalla-partiet då, han som ledde det, om jag minns rätt så blev han ganska rik på att driva flyktingboende under krisen 2014-2015.
Varför är jag inte förvånad?
Jag tror att han numera bor på Kanarieöarna, jag kan ha fel.
Ja, nej men det låter väl typ som, ja, det är bara en slump att han inte fick vara SD då.
Ja, i princip.
Ja. Ja, han har inte drivit skivbolag någon gång.
Inte vad jag minns.
Ja, nej men då kanske vi ger SD i alla fall lite cred för att vi inte längre behöver göra med nationalsocialistisk samling Laxå. Men tillbaka till Uddevalla. Ingenjörsfaktor 9 av 10. Gymnasieingenjör, fackligt förtroendevald i ledarna och ledamot i Svenska Jaktförbundet.
Ja, det är ju starka... starka vibbar på allt.
Ja, sen nu behöver vi närma slutet här. Munkedal.
Ja.
Som gränsar till Uddevalla, kan jag tillägga.
Ja,
ja, nu kommer vi till liksom till SD Norr, alltså SD Sydväst.
Ja.
Starka kvinna, Louise brasklapp ur talet Skarnes. Främst känd för att försökt porta en sosses bebis från ett möte.
Ja.
Hon tyckte det var opassande att det dyker upp ett spädbarn. Fullmäktigeordförande.
I egenskap av det där barnet, fast för 30 år sedan.
Va?
Nej, bara fortsätt.
Ja. Fullmäktigeordförande Heikki Klauniemi Odelsheim. Otroligt starkt dubbelt efternamn.
Ja, det får man ändå ge honom.
Petades som regionråd i Västra Götaland och behövde komma hem för att bara vara fullmäktigeordförande. Det är lite oklart varför han blev petad. det ändrade de ut, han som tog över istället efter honom citerade som, det är aldrig kul att få sparken, men han är ung och vänjer sig nog.
Ja, det var det min sista chef sa till mig.
Ja, men då kanske du kan sympatisera med Heikki.
Det blir nog en SD-röst nästa gång.
Ja, då flyttar till Munkedal. Även känd för att ha försökt och lyckats skuppa igenom en budget från oppositionen. Eller från oppositionsroll typ 2020.
Ja, en svensk tradition numera.
Ja, ingenjörsfaktor 1 av 10. Louise har jobbat med försäljning och Heikki med att köra postbil.
Ja.
Jag kan inte ens prata längre. Uppvidinge. Ganska ointressant.
Nästan min trakt.
Ja, ganska ordsamt. Verkar finnas något drama mellan S och V som dödade den breda anti-SD-koalition, men det är typ det. Ingenjörsfaktor, 10 av 10. Kommunstyrelsens ordförande Simon Bring är egenföretagare inom teknik med examen från KTH.
Ja, mycket mer SD-ingenjörsfaktor än så blir det ju inte.
Nej.
Det måste jag ändå hålla med dig om.
Ser också ut som att han både hade kunnat vara moderat och SS-soldat. Liksom han har den kombon.
Alltså i snitt SD-are.
Ja, men typ så. Jag förstår då varför han landade, var han landade. Sen till sist, skinnskatt i Berge. Kaos och turer åt olika håll.
Känt för att tidigare har varit dåvarande Folkpartiet starkaste kommun i Sverige.
Jo, vi kommer till dem här. De spelar en roll. Styrs nu i något sorts ytterst löst SDL-samarbete som tolereras av Moderaterna från oppositionen.
Yes. Vi älskar liberalism.
Yes. Deras starka kvinna, Eva Olsson Bergstedt, var tidigare partipolitiskt aktiv som folkpartist och har suttit i kommunstyrelsen som det förut. Ingenjörsfaktor 5 av 10. Inte ingenjör, men egenföretagare inom miljöteknik.
Ja.
Och nu har vi sett så att nu har vi gått igenom alla Sveriges 10, fast nu 9 SD-styra kommuner.
Ja, just det. Hässleholm borträknat. Ja.
Ja, jag har bara tagit dem där de har kommunstyrelseordförandeposten.
Ja, exakt.
Det behövde bli någon rim och reson i det.
Ja.
Men för att gå vidare från en destruktiv naturkraft till en annan.
Just det. För vi ska väl introducera vår gäst. Utöver att han då är uppväxt i vad som visar sig vara den största kommunen i Sverige med SD-lätt styre. Ja, du är väl historiker, va?
Arkeolog. Historisk arkeolog får man väl säga.
Ja, jag är lite oklar med var gränsen går där egentligen.
Mm. Nej, men det är en historisk arkeolog jobbar med det materiella, vilket det arkeologer gör, med ganska stor utgångspunkt i det historiska, alltså textkällor, helt enkelt.
Just det. Så det är någon sorts, ja, men någon sorts mellanting, helt enkelt.
Ja, vissa arkeologer tycker man är för mycket historiker och vissa historiker tycker man är för mycket arkeolog.
Ja. Jag är säker på att den andra Anton som var här, som var ekonomhistoriker, har ett ganska liknande...
Ja, det är ingen som älskar ekonomhistorikerna.
Nej, förmodligen inte.
Inte ens de historiska arkeologerna.
Nej.
Nej.
Nej, just det.
Jag har flera goda vänner som är sådana, men det kan man ju ursäkta dem.
Det är inte deras fel.
Nej.
Ingen är perfekt.
Nej.
Nej, så är det ju. Men du studerar ju i alla fall då jordskred.
Jajamensan.
Som jag förstår det.
Ja, jag håller på med min avhandling i arkeologi som förhoppningsvis är klar snart. Jag har disputation planerad den 24 november i år. Ja. Så det måste bli klar nu. Mm. Så förhoppningsvis kommer jag inom kort vara doktor i historiska jordskred, eller vad man nu ska säga.
Ja, just det. Du får börja kalla det doktor jordskred då. Det låter som någon sorts bondskurk.
Ja, exakt.
Ja, alltså nå har Marvel-filmene virkelig gått tom for ideer når de må bruke Dr. Jordskred. En av de minst populære karakterene.
Ja, herregud. Ja. Lite kort så kan man väl säga att jag studerar, eller forskar om snarare, jag forskar om inte jordskred som ett geologiskt fenomen, även om det såklart är väldigt intressant med hur lerorna rör på sig och sådär, utan jag tittar på jordskreden ur ett humanistiskt perspektiv. Jag tittar på dels hur har jordskred påverkat lokalsamhällen och hur har jordskreden påverkat de här lokalsamhällenas materiella lämningar.
Just det.
Och min fokus är huvudsakligen på Göta Älvdalen i Västsverige. Men jag gör ju inblickar och utblickar till andra delar av Sverige också. Tyvärr inte så mycket på Norge. Eftersom man skulle börja titta på det norska materialet så blir det oangripligt. Det blir
för mycket.
Det är enormt mycket material. Så det har jag fått lämna det här.
Ja. Men, ja. Ja, men anledningen till att vi bjöd in dig här då. Detta är ju ändå inte i första hand en historiepodd. Är ju för att vi hade ju det här ovädret nu. Det var väl i början av augusti någonstans.
Ja, men precis.
Som ledde till en del... Ja, en del lite diverse spännande grejer runt om i naturen.
Ja, jag vill bara flika in där att jag lyckades missa här, det här ovädret genom att aldrig vara där det var. Så jag är inte helt säker på att jag tror på det.
Just det, du menar att det är någon sorts konspiration.
Nej, men jag tror att det bara är folk som gnäller.
Nej, en sann empiriker.
Ja, ja. Jag har inte sett det.
Så det ger ju någon så, ja, men det känns ju som att det är någon, finns någon sorts rimlighet i att man skulle kunna, nu när det liksom har varit en stor ja, men en stor väderkatastrof eller vad man ska kalla det, så kan det ju finnas någon sorts värde i att, men på något sätt gå igenom vad de här katastroferna gör med ett samhälle och vad vi kan vänta oss att det kommer hända med ställena vi bor på i framtiden.
Mm.
Är väl en sammanfattning så god som någon. Så att vi kan väl börja med något sånt historiskt perspektiv, för det här antar jag är någonting som liksom har pågått så länge det har funnits människor och samhällen i den här delen av världen.
Jajamensan. Grovt sagt så jordskred och ras är något man skiljer på i den geologiska terminologin. Det är ganska ofta svårt att dra en klar gränsdragning, och jag gör heller inte det så mycket i mitt arbete. Framförallt skred jag jobbar med.
Ja, men det, jag antar att det inte spelar så stor roll för dig som det gör för en geotekniker.
Nej, exakt. Inte riktigt lika stor betydelse. Men när det kommer till just skred, då är det så att det inträffar ju framförallt i ler- och siltjordar, vilket är ungefär 5% av Sveriges landyta består av. Och ungefär en fjärdedel av de här 5% anses vara skredbedägna. Och det är ju inte något som är jämnt fördelat över Sverige, utan det är ju vissa zoner av landet som är speciellt utsatta för skred.
Ja, just det, ja.
Vi har ju framförallt de stora vattendragen. Göta älvdalen är ju den mest drabbade, men även till exempel Klara älven i Värmland, Ångermanälven och så vidare. Ja. Och även kusterna är ju ganska utsatta, speciellt Bohuskusten.
Men för det känns ju som att någonstans... Nu är ju jag verkligen inte expert på någonting av detta, men utifrån mitt perspektiv känns det ju som att liksom både jordskred och översvämningar känns som ganska västsvenska fenomen.
Ja, i stor utsträckning så är det ju så. Med få undantag så har ju majoriteten av de största och dödligaste jordskreden i Sverige inträffat just i Götaälvdalen och dess närhet.
Ja,
och
det var väl ett. Kan det ha varit i Vagnhärad?
Vagnhärad har vi till exempel. Vi har också Geto utanför Norrköping.
Just det.
1918.
Och det var egentligen de här... där, ja, när rälsen...
Exakt, och Geto och Vagnhärad är i princip de största skreden vi har haft i Sverige på 1900-talet, åtminstone utanför just Västsverige.
Ja.
Och som du säger, långa tidsperspektiv. Vi känner till jordskred som inträffade på stenåldern, när inlandsisen drog sig undan. Men... generellt sett så finns det, ja, vi har tusentals skredär runt om i Sverige som kan vara väldigt hög ålder. Väldigt få av dem är ju daterade. Mm. Och tittar man på de skred som finns, som är med naturvetenskapliga metoder daterade, så är det ju inte jättemånga. Men vi vet att det skett mycket skred i förhistorien. Tittar man i historisk tid finns det inte jättemånga uttryckligen kända jordskred. Jag känner till kanske 5-6 stycken från medeltiden i hela Sverige. Och sen då, när vi började få liksom stormaktstaten som började dokumentera i princip allt som händer, från 1600-talet och framåt, då får vi helt plötsligt en uppsjö av belägg för skred.
Just det, det här har alltså, antar jag då, mindre att göra med att det var färre och mer att göra med att det var mindre grejer som tecknades ner.
Ja, exakt. Det är svårt att avgöra, för vi har ju den så kallade medeltida klimatanomalin och vi har den lilla istiden och så vidare. Och det är väldigt svårt att avgöra i vilken utsträckning det här har påverkat skredfrekvensen. Mm. Men det vi kan säga är att de pågående klimatförändringarna, de kommer ju att dramatiskt öka skredfrekvensen i Sverige.
Ja, som sagt, detta är ju ett ämne som aldrig kommer att bli mindre relevant än vad det är när vi sitter här idag.
Nej, jag har lite siffror på det här också. Det är kul med siffror.
Absolut.
Statens geotekniska institut, SGI, de släppte 2022, en rapport kring det här. Och de kom fram till att fram tills år 2100, så om inget storskaligt görs, så kommer antalet skred i Sverige att öka 6 gånger. Och det här har ju samhällsekonomiska följder såklart. Och de direkta skredskadekostnaderna bedömer man kommer öka 10-falt. Från årligen runt i runda slängar 50 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Och då pratar vi bara om de direkta skadorna. Vi har ju också samhällskostnader som är indirekta.
Ja, nej, men i och med att liksom folk kommer dö och samhällen kommer att skadas, ja, och så vidare.
Och man kan ta som exempel det stora skredet vid Småröd 2006 i Munkedals kommun faktiskt.
Ja.
Som alltså var ett skred som inte dödade någon, men det orsakade ett par mindre skador. Och det skar av då E6:an och Bohusbanan under en viss tid. Och bara den här störningen av infrastruktur, det orsakade, beräknar man, totala samhällskostnader på runt 520 miljoner kronor. Ja. Alltså en enskild händelse. Och nu kommer ju inte alla skred att vara i den storleken. Men får man tillräckligt många små skred som, ja, de skär av en väg, de blockerar lite avloppsrör och så vidare, då kommer det ju byggas på. Och samtidigt som vi då har den här prognosen av en drastiskt ökad skredfrekvens, därmed skredskador, så är det ju en kamp med att åtgärda det här. Vi kan ju se till exempel att i vårändringsbudgeten 2023 så skärde regeringen bort 25 miljoner kronor från posten förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor.
Ah, ja, men det är ingenting vi behöver oroa oss för i framtiden.
Nej.
Det är viktigare att vi sänker drivmedelspriset omedelbart.
Och man kan ju, nu babblar jag på här, men senast tidigare veckan så kommenterade Per Bolin vid SGI att om arbetet med att säkra Göta älvs stränder, alltså specifikt vattendraget Göta älv, som är väldigt skredutsatt, om arbetet där fortgår i den fart det gör idag, där kommunerna längs Göta älv knappt hinner med, då kommer det ta 100 år att bli färdig.
Mm.
Så det är stora pengar det handlar om, det är mycket arbete, långsiktiga perspektiv.
Som vi som känt är väldigt bra på att ha.
Framförallt liksom Moderaterna som parti och nyliberalismen som ideologi.
Ja, jag försöker undvika att uttala mig allt för politiskt, men det är ju svårt att inte känna sig frustrerad när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, när SGI och SGU och sen de och de drabbade kommunerna inte hinner med eller har råd i arbetet som behöver göras.
Ja. Jo, nej, men det är ju en grej vi pratar om ganska återkommande i den här podden. Nu skyr ju inte vi oss från att uttala oss politiskt på något sätt överhuvudtaget. Men ändå liksom en grej vi pratar om ganska mycket är ju att man ser, alltså alla som jobbar inom offentlig sektor skulle jag vilja säga, ser nyliberalismens konsekvenser på ett väldigt tydligt sätt i sitt dagliga arbete. I och med att liksom ingen offentlig verksamhet i Sverige har egentligen de resurser den behöver.
Vi pratade om Uddevalla förut och senast igår så rapporterades det att Uddevalla kommun ansökte om 642 miljoner i översvämningsskyddspengar från MSB.
Ja. Ja, men det är ju skönt ändå att liksom till och med ett SD-lätt lokalstyre inser risken här, även om regeringen inte gör det.
För den som inte känner till det så är Uddevalla kroniskt översvämmat. Man ska inte parkera bilen i centrum.
Okej, det är kanske svårt att undvika då att saker händer.
Ja, alltså just bilparkering är väl en fråga som påverkar även deras väljare.
Ja, men det här är alltså någonting vi kommer se mer av. Vad var det du sa? Sex gånger fler?
Ja, sex gånger fler jordskred om inget görs. Och då misstänker jag att SGI talar både om de här direkta skredpreventiva åtgärderna. Att säkra upp känsliga strandbanker och så här. Men även de generella klimatförändringarna.
Ja, det här är ju en klassisk sån grej som är svår för Sverige. Alltså om du vill förhindra att Uddevalla översvämmas eller det blir jordskred längs med Göta älv, så är det ju trots allt inte jättemycket som kommunerna i de områdena kan göra för att förebygga det.
Nej, absolut inte. Man kan ju göra vissa insatser, men det är svårt att på kommunal nivå undkomma att vi kommer få förändringar i nederbörd, förändringar i temperatur, högre frekvens av extremväderhändelser. Mm. Och så vidare. Det är svårt att komma undan på en kommunal nivå.
Ja. Men det är ju... Alltså det är... Det som orsakar jordskred är väl i nästan alla fall regn. Eller hur är det med det?
Ja, det är ju en av de vanligaste liksom triggerfaktorerna. Att jorden blir mättad med regn.
Ja, precis.
Men även torka kan ju bidra med sprickbildning till exempel.
Just det.
Det finns ju en uppsjö med olika bidragande faktorer. Avskogning är ju till exempel en också.
Mm.
Och sen kan du tillägga så att de flesta, om man tittar på ett historiskt perspektiv, så de flesta av de riktigt stora dödliga eller skadliga skredkatastroferna vi har haft i Västsverige åtminstone, de har ju varit någon utsträckning antropogena, att det är människans bebyggelsemönster som aktivt påverkar. Vi har ju till exempel vet jag inte hur många i Skåne till exempel som känner till Tuveraset 77, men i Göteborg så är ju Tuvekatastrofen 1977 är ju ett väldigt levande minne. Och där var det ju till exempel, det var jag sett ett helt villområde kollapsade i princip. Något i stil med 400 hemlösa och 9 döda.
Oj då.
Och där var det ju att man hade byggt både själva villområdet men även de lokala vägarna fel och påverkat hydrologin så att de här naturliga instabiliteterna i lerarna kunde liksom lösas ut.
Mm. För det är ju en sån grej som liksom, nu vet jag att vi sa innan podden och även kanske under poddens gång att vi inte ska gå in för djupt på liksom den geotekniska aspekten av det här. Men det är ju ändå en klassisk sån grej som vi som människor har förstått förvånansvärt lite om fram tills för förvånansvärt kort tid sedan.
Ja, absolut. Tittar man på hur folk såg på det här i historisk tid, då är det ju inte särskilt mycket om instabila leror och portryck och de här sakerna, utan jag i mitt avhandlingsarbete har jag tittat dels på medeltida litteratur och jag har tittat på tidig modern litteratur. Man ser ju en röd tråd där man under medeltiden, till exempel de isländska och norska sagorna, där har man en uppsjö med jordskred som förekommer. De är ju ofta orsakade av dvärgar, gudar, illasinnade magiker och sådär.
Just det.
sen ser man en röd tråd som följer att under tid, modern tid, så fortsätter man att prata om att det är Gud som orsakar de här katastroferna. Men man börjar också fundera på mer naturvetenskapliga lösningar. Inte de vi skulle titta på idag. Man börjar prata om underjordiska eldar, luft som rör sig under jorden, etc. För man föreställde sig att även under Skandinavien så fanns det underjordiska grottsystem med eld i och sådär. Och till slut kommer man ju fram till att, men det handlar om lerstabilitet, det handlar om regnmättnad, så vidare. Men det är en lång väg tills dess, och det är inte förrän början av 1900-talet man egentligen når dit helt och hållet.
Ja. Ja, nej. Men det är ju en sån grej som man heller inte liksom som lekman går runt och tänker på.
Nej, verkligen inte.
Så att det är ju, på det sättet är det ju ganska förståeligt att man inte har liksom från byggtekniskt håll tänkt så mycket på det heller. Utan man har bara liksom tänkt att jorden är där.
Mm.
Liksom, så länge den är hyfsat hård så är det lugnt att bygga på den, typ.
Mm. Det är något jag har tittat på i mitt arbete, eftersom folk vill ju gärna ha de här inblickarna i det förflutna där de som kom före oss hade klurat ut hur man skulle göra. Man vill gärna hitta lärdomar i det förflutna.
Just det.
Och det har jag svårt att se i mitt arbete. Däremot så kan man ju se att det har varit förhållandevis få jordskred i Göta Älvdalen specifikt då, som har haft dödlig utgång fram tills 1900-talet.
Det har ändå varit så.
Egentligen är det en händelse före 1900-talet som är riktigt, riktigt dödlig. Det är det stora intagansskredet 1648. Men förutom det så har det varit få eller inga skred av den typen vi ser under 1900-talet som förstör bostadsområden och dödar människor. Och det tror jag inte har att göra med att man hade något magiskt sätt att undvika skred. Utan det har snarare att göra med hur bebyggelsemönstren såg ut i övrigt. Tittar vi på Göta Älvdalen och Bohuslän överlag så är det ju de här sprickdalarna. Det är ganska begränsat med odlingsyta. Det är inte som nere i Skåne med de här stora slätterna, utan det finns inte så mycket odlingsmark.
Just det.
Och då bygger man ju ogärna på den bästa odlingsmarken.
Och sen är det den också, som översvämmas också.
Det är den som översvämmas, det är den som skredar. Och så är det även så att man vill ju gärna bo torrt. Och om man då vill undvika att bygga på bra åkermark och man vill bo torrt, vart bygger man då? Jo, tittar man på bebyggelsemönstren så ligger de flesta biogårdstomter på en liten bergknall till exempel.
Just det.
Ett litet impediment som inte går att odla så väl på. Så min åsikt i alla fall är att man i princip omedvetet har, eller kanske funnits ett visst medvetande om att det är mer skredrisk ute på leran än uppe på berget. Men jag tror överlag så är det andra faktorer som leder till att man får ett ganska skredsäkrat samhälle.
Just det.
Och sen under 1800-talet då ser vi en viss uppgång av sådana här händelser där hus rasar ut i älven, att enstaka människor dör och så. Och då är det mycket att man har börjat expandera ut i mer osäkra områden. Det är ofta backsvisittare eller torpare eller nyutflyttade gårdar från de gamla bytomterna. Där man börjar bygga på ställen som kanske inte är helt säkra.
Ja, just det. Så återigen, som så många gånger, så är det storskiftet som är problemet här.
Ja, storskiftet. Kanske framförallt laga skiftet.
Ja, just det. Jag blandar ihop mina skiften.
Mm. Och det här ser vi då expandera ytterligare under sent 1800-talet och framförallt 1900-talet då, där man börjar bygga industrisamhällen, man börjar bygga bruksorter nere vid älven. Så har vi skreden i Surte och Göta till exempel på 50-talet som dödar människor. Och man börjar bygga de här expansiva villområdena, till exempel i Tuve då, 1977.
Just det.
På mark som man inte då förstod är ostabil. I Tuve var det ju kvicklera, som är ju ett vanligt fenomen i Norge, men även finns i Västsverige.
Ja. Ja, bokstavligt talat ett hus byggt på kvicksand.
Ja, exakt.
Otroligt.
Ja, det känns som att jag kommer behöva tänka om mina ytterstlösa planer att flytta till Göteborg någon gång.
Ja, generellt sett så länge man skredsäkrar så är det ju lugnt. Karlatornet borde ju vara okej, till exempel. Där har de ju pålat så in i helvete.
Just det. Det är väl också just för att man har insett att om nu detta skulle rasa så skulle det vara fruktansvärt pinsamt.
Ja, Tuve som jag pratade om, den här katastrofen 1977 då, det var ju på Hisingen. Man pratade ju i Göteborg mycket om Hisingens lera. Så när de fick för sig att bygga Karlatornet, så de fick ju se till att vara helt säkra på att det är stabilt, såklart.
Ja.
Ja, jag vet inte hur jättehårt jag tror på det här att det faktiskt är säkrat nu efter att ha hört de här sakerna, men det kanske det som får bli ambitionen nu, att ta våning 73 i Karlatornet.
Jajamensan.
Just det.
Sen kan ju de här själva skredsäkringsåtgärderna kan ju ibland ha negativa konsekvenser. När jag precis började min anställning som doktorand då inträffade Lökeberg i skredet strax ut för Kungälv 2019. Och då var det en markägare, han hade köpt en väldigt vacker strandtomt vid fjorden där. Och det låg en liten sommarstuga och han bestämde sig för att anlägga ett nytt större suterränghus här då. Och då sa kommunen till honom att ja, det kan du göra, men då måste du skredsäkra först för det är instabila leror. Och vad händer då där, när man börjar sätta ner de här betongpålarna? Det triggar ju skredet. Så då, hela den här väldigt dyra strandtomten åker då ut i fjorden.
Perfekt.
Mm. Och leder då till att familjen som bor på andra sidan tomten, de förlorar den enda vägen till sitt hem under en väldigt lång period. Jag tror det tog ett år kanske innan man kunde öppna den vägen igen. Och det var flera månader där man var tvungen att ha säkerhetsvakter som bevakade platsen för att inte obehöriga skulle ta sig in och riskera livet. Eftersom de här skredplatserna fortsätter ju ofta vara lite småras kring.
Ja, just det. Jag läste ju om Tjörnbro-lyckan för ett tag sedan. Och det var ju, eftersom det inte fanns någon polis i tjänst på Tjörn när den olyckan skedde, så kunde de inte sätta ut någon. För det här var ju då en hel bro som rasade.
Mm.
Och då, eftersom det inte fanns någon polis i tjänst på hela ön, så gick det flera timmar innan de kunde spärra av bron från Tjörnsidan. Vilket ledde till att typ 5 bilar såg inte att det var något fel med bron, så de körde bara rakt fram och rätt ner i vattnet.
Ja, fy fan.
Ofta.
Ja, det är mardrömslikt, verkligen.
Ja. Ja, man vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta åt sånt.
Mm, jag har ett, om jag får ta och citera en liten dikt här lite fort.
Absolut.
Jag har hittat, det var en dikt skriven av en anonym författare med signaturen PL.
Ja, det är de bästa dikterna.
Det här publicerades i Lilla Edet-posten 1950 efter det stora Surte-raset som inträffade i Göta älv då. Och då var det återigen ett villaområde i en bruksort som rasade ut i älven. Och i det fallet var det bara en person som omkom. Eller bara, det var ju fruktansvärt. Men det kunde vara mycket värre, de flesta var på jobbet när det inträffade.
Ja.
Och den här PL då, han besöker då Surte omedelbart efter katastrofen. Och sen går han hem och skriver den här dikten. Och första strofen lyder: nu sitter jag i mitt varma rum, trygg vid den vänliga härden. Nyss jag i Surte stod stel och stum inför vår vanmakt i världen. Och om det är något som jordskred lockar fram, har jag kommit fram till, så är det den här känslan av vanmakt i världen. Att det som tidigare kändes stabilt och säkert försvinner under fötterna på dig. Och det kan ske ofta totalt utan förvarning. I vissa fall så vet man ju att det är på gång, man börjar se spricker i jorden och sådär. Men i de flesta fall så sker ju de här skreden omedelbart och plötsligt. På ett par minuter eller sekunder bara.
Ja.
Alltså för att gå tillbaka lite grann till att det är ganska nyligen vi har räknat ut vad det här egentligen är för någonting. Det måste, alltså man, det här måste ju varit alltså, så otroligt svårt förklarat att uppleva när det bara var, ja, helt plötsligt så kan världen rasa samman. Vi vet inte hur, vi vet inte när, men det kan hända.
Ja, men för att återgå till det där jordskredet i Vagnhärad som jag nämnde innan, så finns det ju någon nyhetssändning från det, där det är, jag tror det är en gammal tant som sitter i sitt kök som är helt orört, och sen panorerar kameran över, så ser man att bara halva huset är borta.
Det är såna krafter.
Ja,
verkligen. Det är något väldigt speciellt med den här plötsliga förändringen. För att återigen, nu använder jag mycket exempel från 1900-talets skred, eftersom det är de såklart som är de mest dokumenterade. Men i Surte då, 1950, då är det ett villområde som kollapsar. Och då får vi också det här då att det ligger hus upp och ner, det ligger hus där halva är borta, och saknar fasad och så vidare. Och då florerar inom kort i nyhetspressen rapporter om Surtesjukan. Och då, man började vara rädd att det kommit ut sumpgas ur sprickor i jorden. För folk, både överlevare och räddningspersonal, de börjar, efter de går in i de här husen för att rädda folk eller ta sig ut ur dem respektive, så börjar man känna sig illamående, man blir yr, i vissa fall svimmar man spyr. Därav de här rädslorna för att det kommit ut sumpgas då. Senare kom en förklaring att det skulle vara chock. Men den, vad jag har förstått, huvudsakliga förklaringen till det här är Surtesjukan. Det är helt enkelt att man blir i princip åksjuk eller sjösjuk av att helt plötsligt vista sig i ett rum med så radikalt förvriden geometri. Där liksom golv och tak och fönster och möbler och allting står i helt fel vinklar. Att röra sig i det frammanar då de här känslorna av illamående helt enkelt.
Ja.
Ja, men det är ju egentligen mening. Det virker som det ville varit svärt desorienterande.
Ja.
Och även den här chockkänslan av hur landskapet förändras. Det ser vi också i äldre källor. De här skreden från 1600-1700-talet som jag har forskat om. Och då i vissa fall så finns det ytterligare kvaliteter. Lukten av ett skred. Jag vet inte om det är något ni någonsin har reflekterat kring hur ett skred luktar.
Nej.
Det är så att många källor från äldre tiders skred, de beskriver en stank av svavel. Och tittar man rent naturvetenskapligt på det så är det helt logiskt. För ofta är det sulfider i marken, järnsulfider till exempel. Och när de möter syret så oxiderar de och framkommer. Då kommer en stank av svavel helt enkelt.
Men jag tänker att det måste ändå ha, för att svavel, tänker jag, har ju vissa liksom bibliska kopplingar.
Jajamensan. Vi har till exempel det stora intagansskredet 1648 som dödar, det är svårt att säga, men någonstans plus 120 personer dör i det skredet. Och där då, flera veckor efteråt, det beskrivs då den här stanken av svavel som ligger tungt över platsen. Och det här skredet förklaras i sin samtid i princip helt och hållet som en religiös händelse. Att det är Guds vrede som har nedkallats.
Det förstår man.
Ja, alltså, det är nästan så att det inte behöver vara 1600-tal för att man ska börja se en massa religiösa kopplingar i det.
Nej. Om man ska ta in bröderfolken i det hela, så är det lite lustigt då att det här skredet, det inträffar alltså före freden i Roskilde 1658, 10 år före.
Just det.
Så Bohuslän är fortfarande norskt-danskt. Och det här skredet inträffar alltså i Intagan, vilket är en bohuslänsk eller norsk by då. Och rör sig ner till Göta älv och orsakar då en enorm svallvåg som dränker en svensk by på andra sidan gränsen. Åkerström. Och det är där de flesta dödsoffren är. Och trots då att det är framförallt svenskar som dör i den här fruktansvärda katastrofen, så inkorporeras det skredet i en svensk nationalistisk mytbildning senare. Där man ser det här till åtminstone någon grad som ett omen från Gud, att ett tecken från Gud att Bohuslän inom 10 år kommer bli helt och hållet svenskt. Att en bit av Bohuslän går över till svenska sidan.
Ja, så det var ju bara bönder som dog.
Ja, det var bara bönder. Det var faktiskt, det som är intressant med just intagan är att det inte bara är bönder. För anledningen till att det är så många människor som kan drunkna i Åkerström då, det är den svenska bosättningen. Det är att det är den huvudsakliga omlastningsplatsen för att ta sig runt Trollhättefallen.
Aha.
Så allt järn till exempel som gick från Vänern och ut i Västerhavet. Det gick från Vänern, lastades om i Vänersborg. Så tog man Edsvägen ner till Åkerström och lastade om på båtar där och ner till Göteborg och ut i världen.
Just det, för det här innan kanalen byggdes.
Exakt, så det här är en fruktansvärd katastrof. Inte bara för att det dödar så många människor, utan också för att det är edsbåtar, det är magasin för förvaring av stångjärn, det är gästgiveriet i Åkerström där resenärer stannar till. För det påverkar i högsta grad stormakten så sett också.
Ja, just det.
Och som jag nämnde tidigare så är det här alltså en av de få skred i Västsverige som har i, ja, före 1900-talet dödat en himla massa människor som vi känner till. Och man skulle ju kunna säga att en anledning till att det är så är att den här bosättningen Åkerström då, den är inte anlagd som en vanlig bondby uppe på en bergknall, utan den ligger nere vid vattnet.
Ja, just det, för att
där har ju kungamakten etablerat den här för att kunna lasta om stångjärnet.
Just det.
Och det är därför de befinner sig i svallvågszonen i skredriskområdet.
Ja. Ja, men det är ju intressant det där att liksom man går från att ha haft någon form av, alltså oavsett var det kom från, någon form av inneboende förståelse för hur man ska bygga till att det kommer om olika omständigheter som gör att man överger det, och sen ser man ganska snabbt tydliga exempel på hur det kom sig att de här reglerna fanns.
Ja, verkligen.
Det är ju någonting som kommer igen flera gånger i mänsklighetens historia.
Ja, och sen vill man ju gärna skylla på andra också. Vi har en episod från 1850-talet jag tror det ligger idag i Lilla Edets kommun, en plats som heter Hamnebacken, där det är en bondgård, eller snarare mangårdshuset, som ligger lite oturligt längs älven då. Och det skredar och rasar ner i älven. Och där hade man tur då att man lyckades inse att det höll på att rasa. Så då kunde man bära det mest av det som fanns i huset före det åkte ner. Och i sin samtid så rapporteras det här i dagspressen i Göteborg till exempel som ett helt vanligt skred, förutom då att det var lite speciellt att någon faktiskt drabbades så personligt. Men i senare folktro så finns det uppteckningar då från 1930-talet om att det här skredet, återigen då på 1850-talet, orsakas av en finsk vandrare som i den här gården vägrades husrum och mat för kvällen.
De här jäkla finnarna.
Mm. Finnarna med sin magi. Det är ett väldigt återkommande tema i just, åtminstone västgötsk folktro. Det finns mycket med de här trollpackarna och trollkararna från Finland.
Ja, det är ju... den hade jag inte hört förut. Då.
Nej, det är väldigt praktiskt. För det finns ju inga finnar i Västergötland.
Nej,
alltså, på 1800-talet är... åtminstone.
Nej, det är väl på sin höjd att man kan försöka ta sig upp till Värmland och hitta någon skogsfinne, men det är som det är, bara det är långt bort nog. Ja.
Mm. I min egen släkt så finns det upptecknat folkminne om, jag tror det är min farmors fars morfar, eller om det är till och med hans ytterligare generation tillbaka. Där i alla fall är en förfader till mig som blir galen. Och sen botas av en kringvandrande finne. Och det här ska alltså ha skett i Landvetter, mer känt för flygplatsen.
Mm.
Ja, alltså det är ju bra att finnarna även har god magi, tänker jag.
Ja, nej, men det enda, alltså det enda sättet man kan stoppa en ondsint finsk magiker är med en godsint finsk magiker.
Ja. Men det finns något i den där i impulsen att det alltid är någon annan som sysslar med sånt där.
Ja. Jo visst, och att det alltid liksom finns en konkret person som ligger bakom.
Ja, men det kanske där det kanske där vi ska avrunda den här praten om den med den finska magin.
Ja. Jag vet inte om vi har något liksom konkret sätt att avsluta det här på, för jag känner att som vi pratade om så finns det ju inte helt alltså utöver liksom det som alla, eller det som liksom vi måste göra för att förhindra klimatförändringar i allmänhet, så finns det liksom inte ett sådär jättetydligt handlingsprogram för att förhindra just den här typen av grejer.
Nej, det enda som man kan säga, det är ju det att vi i Sverige, vi har ju varit förhållandevis förskonade från katastrofer av olika slag.
Ja, vi har ju liksom inga förkastningar här eller vulkaner eller sånt.
Nej, nu har jag inte siffran i huvudet, men en av de katastrofer som har dödat flest svenskar, det är ju då stora tsunamin i Indiska oceanen 2004.
Ja.
Och det är ju en bit över 500 svenskar som omkom. Och det är ju fruktansvärt. Men kan också sättas perspektiv till, jag minns återigen inte siffran, men det är långt över 200 000 som dog i katastrofen som helhet.
Ja.
Och tittar man på just,
de flesta då var thailändare och indonesier.
Ja. Och tittar man på just jordskred, så har vi ju mig veteligen under 2000-talet i Sverige inte haft några dödsfall orsakade av jordskred, vad jag vet. Under samma period har vi ju haft tiotusentals runt om i hela världen. Så vi är ju förhållandevis förskonade.
Än så länge.
Men, just det, exakt, än så länge. För i och med att vi inte har någon modern historia av att hantera storskaliga katastrofer, med få undantag, så tror jag det kommer vara ett chockartat uppvaknande till den här världen som klimatförändringarna bygger upp.
Ja.
Där vi är mer utsatta än vi har varit tidigare.
Det tror nog jag också. Men som sagt, när vi då plötsligt hamnar i den situationen där det liksom blir stora jordskred varje år och översvämningar och stormväder och allt vad det blir. Vilken tur det ändå är att vi är så pass nära de vita finska magikerna.
Ja, såvida inte allihop har dött vid det laget.
Ja. Men vi kanske får ta det för dem. Så det är, ja, men det är väl där vi får avsluta för dagen helt enkelt. Tack så mycket Anton för att du tog dig tid.
Ja, tack själv.
Ja. Det är väldigt spännande att höra på det här.
Ja, väldigt spännande att få lyssna på någon som vet vad han pratar om och inte bara har googlat lite grann 5 minuter innan.
Nej, jag har suttit och googlat i 4 år.
Precis, du har stenkoll på det här med googling. Det här laget.
Ja, ni får ta och läsa avhandlingen när den kommer. Den kommer i november.
Ja, naturligtvis.
Då kommer vi dela den med alla våra 5 följare.
Perfekt.
Just det. Och ni som lyssnar har som vanligt lyssnat på Bröderfolkens podd. Vi finns än så länge på Twitter, om det fortfarande existerar när det här avsnittet kommer ut.
Nej, men Twitter finns ju inte längre. Du menar såklart att vi finns på X.
Ja, det här har vi diskuterat i podden tidigare. Vi använder inte det namnet. Men tack för oss.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej hej.
step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. Conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. Begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when. Dress in those rags for me. I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved. It is your flesh that I wear.